Och därför när du kommer för exempel till leder idén, när vi snackat idag för exempel, som jag försökt att snacka om, jag skulle inte säga snackat om det för det är det rot är, men när jag försöker antyda vad man lägger upp till i EF, så är det med adventistiska ögonen så primitivt att man tror man tillbaka till Senankarips tid. Alltså det är simpelthen bak allt det tänkeliga att man efter 200 år i Europa håller på att bygga upp en europeisk union på något totalt tillstoppade och förkvacklade idéer. Är det idéer som adventismen vill köpa? Med lukkethet, med förmynderi, med stickeri. Jo, främmer för adventismen. Vi skulle vara sist i världen som hade sådana modeller. Här är mer än Maastricht. Och hvis det inte är mer än Maastricht så är det ingenting. Här är mer än Miller, här är mer än Luther. Det är mer än det allt samman. Toppstenen är icke satt på. Adventismen är en unik uppfattelse av världen. Så om du tar man, kvinna, jämn, familj, barn. Vad vill du ta snacka om? Adventismen har ett syn på det som är överdådigt insiktsfullt. Låt oss ta miljö. Ta natur. För exempel en liten ting som det här. Bara tegna på tavlan för dig. Ellen White i Spiritual Gifts. Helt fin måte hon säger, detta är antalet arter som har skapt i paradis opprinnelig. Art skilt från art, de opprinnelige arter i paradiset. Så sker det att synd kommer in, en multiplikation, en kryssning av dessa arter, så det blir många. Så det blir många fler än det var opprinnelig. Jag ska tegna lite längre ned. Det säger vi var de opprinnelige arter, det antal det var. Så kryssas de och blir många. Och när du kommer till syndfloden så är det många fler arter än det var opprinnelige. Kan du se det? Alltså, se idéerna som menar jag. Så säger syndfloden, så omkom alla de där bastarder. Alla de här blev fjärnet. Plus de största av de som ville tro människorna efter syndfloden var en realitet. Så därför, efter syndfloden, så var det ett lavare antal än opprinnelig. Av helt upplagda grunder, för icke att destruera släkten, och de vanartade arter, eller bastarderna, skulle fjärnas. Så utgångspunkten efter syndfloden är där. Så det skett en fabelaktig kryssning, amalgamation, som hon brukar, en gammeldags ord för det. Så det är ett antal arter som är ufattelig höjt, som icke jag känner, men ni hör de snackar om det, så svimlar det för mig. Det är värre i nationalekonomin, tallen är så stora. Så att antalet arter idag övergår allt det som var i syndfloden, för syndfloden, efter syndfloden och för skapelsen. Det har gjort att människosinne är totalt förvirrat. Och därför kan man idag gå runt och se på naturen och så veta hur den naturen egentligen var. Ellen White har en unik insikt i de ting där hon säger, var giftig plante, var torn, var tissel is a making of the devil. Alltså, det är Satan som har gjort det. Han står bak den kryssning som har varit företagt här, som har gett ett otroligt stort antal utöver det upprinnelige. Idag så vet vi inte vad som är upprinnelig. Man vet inte vad som är skönt och vad som är, vad heter det, smukt och grymt, vad heter det, styggt och ja, vackert och uvackert, eller vad heter det? Vad heter det? Ja, okej. Okay. Det förstår. Så ser du, vad är det för en insikt vi sitter med här? Hör min vän, det är ett syn på ökologi som är ganska enestående. Det är en förklaring på varför det är så många och varför det är så många kryssningar. Det är ett syn för exempel på genesplacing och på kloning. Det vill säga att det som Satan gjorde i sitt minutiösa arbete och intresse i naturens laboratorium, som man säger, det kan han få agenter med på att göra. Han kan få människorna med på att göra det. För att vara med på det. Ikke sant? Du vet, man kryssar och fingerar med dessa ting som man gör. Och det är med goda hänsikter och så vidare. Men vi ska passa på när vi talar om dessa ting. För vi har i adventismen ett begrepp om upprinnelighet och originalitet. Som i princip hör till det här. Och det är inte något galt i den gensplacing eller kloning som man håller på med, alltså i medicinska öje med, nödvändigtvis. Det är inte sådant att förstå. Men poängen är att världen har uppgett idén om att den är oopprinnelig. Därför när Darwin ser på världen, så ser han att världen är mångfaldiggjort. Och så sätter han likhetstecken mellan mångfaldighet og forandring, en fabelaktig forandring, også evolusjon. Og jeg har hørt mange adventister også gjøre det, og mange ikke-adventister gjør det. For eksempel er det helt vanlig på TV, hvis det er kristne programmer, eller i avisen og i bøker, at kristne, de betrakter forandring som det samme som evolusjon. Det har aldri vært det samme, altså. Vi som adventister tror på en utrolig forandring, fra å gå i paradiset her og spise vegetarisk, til at man kommer ut av paradiset og spiser hverandre, er en forandring som er så enorm, vi kan ikke fatte det. Og på ingen tid, ikke 800 millioner år eller 2 milliarder år, det er simpelthen i løpet av kort tid en veldig forandring. Og denne forandringen er en konsekvens av synd, og det er i den sammenheng man ser det, ikke sant? Derfor får man et helt annet forhold til for eksempel økologi, som Østens religioner får. Der har man, for eksempel i Kina, der spiser man jo alt som vokser og rører seg. Alt er jo spiselig. Og derfor har man like mange motgifter mot det, fra alt som rører seg og vokser, for å klare å holde balansen yin-yang, ikke sant? Men i Bibelen er det sånn at det er noe som er riktig og noe som er galt. Noe du bør gjøre og noe du ikke bør gjøre. Noe rent og noe urent. Noe vil Gud og noe vil han ikke sant? Noe kan bekjempes og noe må ikke bekjempes. Noe skal fremmes og noe skal hindres. Forstår? Og det har vi forstått veldig godt, for eksempel danskene har forstått det veldig godt. Danmark er også av den grunnen et veldig godt land å være i. For danskene forstod, en gang så var Danmark et land uten trær, simpelthen et flatt land hvor det var så forblåst som man ikke kan forestille seg det. Men senere så kunne man reise gjennom Danmark, har jeg lest, og se hvem som har vært på høyskole, hvem som har lært å plante havet og hein og hekk. Og plutselig så blomser Danmark opp og blir til en idyllisk havet. Det har man lært. Det er en kristen arv. Det er en kulturinnlæring man har som fremmer og høyner en nasjon, og hvor man skjelner og skiller mellom det som er verdt å fremme og det som skal kues. Jeg bor ved Jegersborgheim. Det er et deilig område ute på Skotsborg der, en sånn offentlig område, skog, bøkeskog og litt annet. Og der kan man gå, jeg går rett fra døren og så gjennom en port, og så er jeg inn i Jegersborgheim. Jeg kan gå flere kilometer opp i Dyrehavet uten å møte annet enn folk på joggetur eller noe sånt. Fred, og det er 20 minutter fra sentrum av København. Danskene har forstått det der. Og den skogen der, ikke bare at man støvsuger skogstien og sånn, og kjeler og pusser for disse ting, men man velger fra alt det man ikke ønsker, helt systematisk. Alt det som de kaller reigress, altså ugress og uvedkommende ting skal bort, og så er det noe de vil ha og noe de vil fremme. Akkurat som i en åker, man skjeler mellom ugress og det man ønsker å plante. Så det er en innsikt som følger med fra paradiset. Men hvis du tar en annen ideologi til inntekt, så har alle ting like rett. I darwinismen er alle ting like rett, så når darwinisten skjelner mellom det gode og dårlige, så har han ingen rett til å skjelne. Og guruen fra øst som ikke skjelner, han gjør hva han må gjøre på basis av sin gurudom, ikke sant? Men adventismen vil skjelne og bør skjelne. Og det er det som ligger i adventbudskapet, at det er noe Gud vil og det er noe han ikke vil. Dette var et eksempel. Ikke planlagt, det kan du høre. Men du forstår hva jeg etter. Det står her, som jeg skulle lese, at Gud har båret over med vankundighetens tider. Han byder nu menneskene at de allesteds skal omvende seg, eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde, og det er Jesus. Og det er den dom som skal felles. Det er derfor det stod her, som vi leste innledningsvis, i Johannes, skal vi se hvor vi var nå, Johannes 16. Og når han kommer, Helligånden, etter at Jesus har gått bort, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Om synd, som vi sa, fordi de ikke tror på meg. Hva skal du ellers tro på? Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Han har gått inn til Faderen i sin helligdom, og det der utvirker han rettferdighet. Og står det, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Tror du at det system har fremtid? Nei. Vi kommer ikke inn i paradiset med den der forvirring i artene. Vi kommer inn i paradiset med det opprinnelige trær og blomster. Ingen giftige planter, ingen toner, ingen tisler, ingen bastarder. Og jeg har undret meg i mange år. Før jeg oppfattet det der, jeg ble adventist og så begynte å lese de ting der, så gikk jeg rundt og trodde at alt det som krøp omkring var skapt av Gud, villig av Gud. Og jeg hadde problemer med det, for det var noe som jeg syntes var rett smakløst. Så tenkte jeg, han har dårlig smak, han har ikke kommet så langt. Og jeg hadde virkelig problemer med det, og kristne har problemer med det, for de tror at alt har samme rett. Nei, sånn er det ikke i Guds rike. Och det ska också domen avgöra, ikke sant? Du förstår vad jag karikerar det här, du förstår idén med det. Det är inte kun människans karaktär, men det hela systemet, hela ekologin ska göras upp, ska göras om. Vi föreställer oss ju att Adam och Eva går på toalett, ikke sant? Allt det där kommer synden, i ditt ansiktssved ska du äta ditt bröd. Det vill säga han svettade inte för men gjorde det efterpå. En enorm förändring, hela nitrogencyklusen har gjort om. Är du med på, ikke sant? Så, och jag kan ju inte förklara det. Jag har inte den fjärnaste idé hur det hänger samman. Jag har ingen idé. Men jag säger på basis av Guds ord föreställer man sig en helt annan världen. Men det är en verklig världen. Och den världen vi känner är en delt världen. Och det skiljer mellan det som är önskeligt och icke önskeligt. Det ska domen avgöra. Och det ska först och främst gälla din karaktär, för det är det som ska frälsa dig. Men det gäller allt samman tillhop. Sant? Ja.
Ja. Och
ja.
Nej
då, du ska inte läsa det. Alltså jag förstår, du ska läsa det så det står självklart, men det, du måste lägga det i det att det är konsekvenserna av det. I ditt ansiktsved och toner och tisslar och med smärta ska du föda dina barn. Så kan man föreställa sig var du i paradiset, så var inte svangerskapet förbundet med och så vidare och så vidare. Alltså sjukdom, lidelse och död och vanskeligheter och allt det där, det är något som kommer in vid synden, det är en konsekvens av synden och det är genupprättelsen. Det är inte bara att du ska se Jesu åsyn, men du ska se paradiset tillbaka. Ellen White är rätt konkret, hon säger Adam ska få sin havet tillbaka, den sällsamma vinranke du. Så barnlig är man blivit i adventismen.
Satan får lov att göra det på grund av
det. Det får han lov att göra, och du och jag ska bara hålla vår stil ren så vi inte hjälper han för mycket med att främja sin förvirring. Det var det jag antydde. Men jag måste bekänna att jag, min ovidenhet är ju total när det gäller natur och förhåll. Jag är totalt ovidne, så jag anar inte fram och tillbaka och vem jag hjälper, hur jag gör vad. Så jag är simpelthen lost. Men jag tror inte att det är riktigt att jag är så lost. Jag tror du borde ha mer insikt i det. Men jag fortäller dig idén. Men inte, hvis du spör mig om praktisk anvisning och vad du ska luka och inte luka, så är jag inte säker på att jag vill ramma riktigt. Men det berättar bara att jag inte kommit längre. Okej, jag tror du måste sluta med att preka om det. Jag vill fortälla dig att när du ska ropa med fryd av jorden, så betyder det att jorden ska genreses, paradiset ska ses igen, din karaktär ska byggas upp igen. Och det är därför Jesus han säger till sina discipler i den yppersta prästerliga bön, han är samman med den sista gång, så säger han: Far, jag ber att du vill ge mina discipler och se den härlighet jag hade hos dig för världen blev till. Det var hans personlighetshärlighet, hans personshärlighet, ikke sant? Så som han var som Gud. Och i den samma bön som han ber det, så säger han: jag har gett disse min härlighet. Vad menar han med det? Ja, det må vara hans karaktärshärlighet. Och Bibeln skelner mellan karaktärens härlighet, det är att ligna Gud i väsen, i tankeliv, i valg och inställning, ikke sant? Och genresa Guds bild i vår karaktär. Det är en ting. Men syndens konsekvenser i vårt legeme, i vår kropp, i naturen, i blomsten, i dyrene, det är också en konsekvens av synd. Det ska han också genresa. Därför Paulus säger ett härlighetslegeme. Ellen White säger det ska laga sig ett finare stoff. Ja, det är ju något att säga. Jag blir inte klokare av det, men jag blir klok på det hon. Att det som är inte ska vara mer. För alla ting är blivit nytt. Okej, okay, jag ska inte, jag fristas till att säga mer, men det tror jag bara är en fristelse som jag ska stå emot. Och så tror jag att jag hellre ska göra sånt att hvis det vill, så vill vi försöka om vi kan klarera något det vi har sagt idag, hvis du orkar det. Så vi prövar och ser om det sker något. Har du något spörre om eller kommentera eller protestera eller. Och hvis de kan svara så gör det. Hvis de inte så ska jag säga kan inte. Så vi kan vara hurtigt färdiga.
Du var inne på söndag och söndagsloven. Det som jag erfarit där jag vandrar så har speciellt ment att söndagsloven ska komma från Amerika. Uh-huh. Men där som du var inne på den här, syns det är mer förståelig att den vill komma Europa.
Ja, men det är bara som det ser ut för. Jag är enig i det du säger där med Amerika och sånt. För det läser man ut i Uppenbaringen 13 och det är vår förståelse av det. så stiller jeg det spørsmålet. Når du ser på EFs engasjement innenfor EFs struktur og lovgivning, så befatter det seg med alt unntatt religion. Det er jo merkelig. Hvorfor er så kirken og de religiøse, protestanter og katolikker og alle sammen så interessert i den der struktur? Jo, de kristne, forteller deg, kan nettopp bruke den struktur uten å blande religion og kirke inn og få søndag inn, sammen med sosialdemokrater. Så hvis så var at det i dag, eller om 2 år eller om 5 år, kom det forslag at vi skal holde søndag, så er det intet i det der EF-system eller EU-system som hindrer deg å gjøre det. Det flertall for å skaffe det til veie er allerede til stede i parlamentet. Det var det jeg ønsket å si. De har totalt flertall, de kristendemokraterne og sosialdemokraterne, Arbeiderpartiene i EU-parlamentet, som i fremtiden har makten og får mer og mer makt. Ok, det var det jeg sa. Så jeg sa, hvis situasjonen oppstår, det er ment å si, så er det ikke til hinder for at det skjer via den sosiale dimensjonen i Maastricht-avtalen. Men det var ikke å si at det kommer fra EU eller sånn. Nei, det mente jeg ikke. Det kunne lyde sånn, men det mente jeg ikke.
Jo, med hensyn til når du vi får jo det riktige synet her, liksom vi får av det hele av det kallet du skal få presentert, men er ikke en viss fare for at det kan bli en konversasjonsteologi som hvor vi kjenner alle disse tingene og likevel så hvordan skal vi komme videre til den karakterforvandling og de ting som du også har kanskje om?
Ja, jeg forsøkte å anbefale at man leser i Guds ord. Er ikke det en enkel anvisning? Derfor har jeg talt historien om loven der. Man blir motløs og trett, så skal man tenke på Gud, be til Gud og tale om Gud. Og du vet hvordan du er. Jeg er sikker på at du har det sånn som jeg har det, at man blir så vant med å be til Gud at man ber til han instinktivt og automatisk utallige ganger. For eksempel, jeg er en redd mann, jeg er ikke noen modig mann, jeg er en redd hare, og fysisk er jeg vil ikke hoppe fra for store høyder og takke for store sjanser. Det eneste jeg gjør galt, jeg kjører noen gang for hurtig bil. Jeg vet ikke hvorfor jeg føler meg falsk trygg der, men jeg er ikke og når jeg skal møte ting og møte situasjoner, så er jeg alltid nervøs. Jeg er så nervøs, du aner ikke. Helt sånn der og får ikke sove og spiser dårlig og fordøyer ikke, og sånn er det hele turen igjennom. Det er et slit. Og det eneste middel, det er bønn til Gud. Jeg tenker på Gud og leser om det, så blir jeg ikke redd. Jeg blir ikke redd for dere eller noen ting etter hvert. Og det henger sammen med det, sånn gjør jeg det. Det virker barnlig kanskje på deg, men sånn gjør jeg det. Gjør ikke du også sånn? Jo, det er sånn vi gjør. Det var det jeg visste. Så det svaret på ditt spørsmål. Vi ber til Gud og tenker på Gud, og så blir vi modige og sterke og frimodige, og så kan vi leve, og så kan vi lære å gjøre ting på en annen måte. Og det er lett for meg å stå og si, og du har rett i det, er annerledes i virkeligheten. Vi er veldig langsommelige med å oppgi dårlige vaner og dårlige tankebaner, er vi ikke det?